Välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi håller på med Romarbrevet och vi är framme vid del 42. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det då på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Man kan också lyssna på det på Värnamo församlings hemsida. Du går in på värnamopastorat.se och så klickar du på närradion och sedan bibelförklaringar. Men nu då, Håkan Sundliden i Värnamo kyrka.
Till Andreas kapellet. Vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för det här tillfället. Och nu ber vi att det här inte ska vara någon bortkastad timme, utan att det ska få vara en timme i gemenskap med dig, där du får genom ditt ord upplysa oss, uppbygga oss, vägleda oss. Vi vill öppna våra hjärtan och vara lyhörda för dig och för ditt ord, för din vilja. Men vi önskar att det som du gör, det ska du också göra i våra liv och i vår gemenskap. Så överlåter vi den här stunden till dig. Amen. Vi är i Romarbrevets 10:e kapitel och idag så ska vi fortsätta från vers 14. Jag tror vi hade börjat där. Från vers 14 och kapitlet ut åtminstone. Så är det som ett samtal, kan man säga, där Paulus tänker sig invändningar av olika slag. Och här finns åtminstone fyra stycken sakförhållanden som han måste ta upp. Och jag nämnde om det förra tisdagen. Det är för det första att invändning ett, så att säga, man kan inte åkalla den som man inte har kommit till tro på. Två, man kan inte tro på den som man inte hört talas om. Tre, man kan inte höra om ingen predikar. Och fyra, ingen kan predika om inte Gud sänder honom. Så hade vi nog börjat där i vers 14-15, men jag tar inte någon repetition, utan ja, möjligtvis det går överlappa varandra lite grann. Men det som står där i vers 14, den första invändningen alltså, hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Det är en invändning emot det som han säger i versen innan. Han citerar ju där, ser ni, Joels profetian, kapitel 3, vers 15. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och där kommer då invändningen. Ja, men hur ska man kunna åkalla den som man inte har kommit till tro på? Och underförstått så ligger ju också i den invändningen, och det är ju lite allvarligare, så ligger ju den här tänkta invändningen från någon jude då som inte vill tro på Messias. Så det är ju ingen som har sänt någon till oss och förklarat det här. Alltså det är Guds fel. Man vill inte tänka så här, ja, men jag tror inte på Messias av den enkla anledningen att jag är övertygad om att jag har rätt och Gud har fel. Så kan man inte säga. Man tänker ju inte heller att jag lever i uppror och jag har invändningar. Jag vill absolut inte ha med det här att göra. Man vill inte uttala negativt om sig själv. Utan det är ju tvärtom. Vi talar ju gott om oss själva, och så blir det i det här fallet då Guds fel. Eller åtminstone en invändning. Guds ord säger, var en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Ja, men om vi inte har hört någonting och så vidare. Mänskligt. Men inte desto mindre. Det måste alltså finnas någon som predikar. Och då när det står här om att det är någon som predikar, då skulle jag vilja säga att någon som predikar, det är alltså frågan om en auktoriserad förkunnare. Nu låter det kanske lite högtidligt, men jag tror viktigt. Det fanns inom den judiska traditionen en institution som kallas för shaliach. Shaliach-institutionen är att den här institutionen kan sända iväg en budbärare till en annan plats med ett budskap. Men inte vem som helst får springa iväg med ett budskap. För när det kommer fram till andra änden så kanske man har lagt till eller dragit ifrån eller glömt bort eller någonting sånt, va. Så att det här var väldigt noggrant vem man sände. Och den här som man sände skulle man kunna lita till 110% på. Det skulle återges det här budskapet som man vill ha fram ordagrant. Utan tillägg och utan att det dras ifrån någonting. Jag inbillar mig, även om jag inte har läst det just så, så inbillar jag mig att det måste ha funnits varit en noggrann kontroll förstås. Och det måste ha varit en noggrann inlärning. Så att det fanns en förvissning om att man kunde lita på den här personen. Det är det här som ligger bakom det som står här i vers. Nu ska vi se om jag hittar det. Hur skulle de kunna höra det i vers 14 om ingen predikar? Hur skulle någon kunna predika om de inte blev utsända? Och utsända heter på grekiska apostelein. Alltså det ordet apostel vi har här. Så det där befullmäktigade ombudet i Shaliach-institutionen som det var så noga med motsvaras i Nya testamentet av apostlarna. Jesus tränade upp, kan man säga, 12 stycken apostlar. Det är skillnad på apostlarna och övriga lärjungar. Det finns många lärjungar i Nya testamentet. Men Jesus hade utvalt 12 stycken som han gjorde till apostlar, till befullmäktigade ombud. Så att han kunde lita på att de här 12 förde budskapet vidare utan att lägga till eller dra ifrån någonting. Han skulle ha fullständig förvissning, och det här tycker jag är det stora. Jag har nämnt det kanske i något annat sammanhang, men är det inte stort att vi som talar så mycket om att vi ska tro på Gud och hur mycket vi tror på Gud och på vilket sätt vi tror på Gud. Vi ska inte glömma bort att det kanske är tvärtom så att det är Gud som tror på oss. Gud, Jesus Kristus, trodde på sina apostlar, förlitade sig på att apostlarna skulle kunna föra det här vidare. Jesus hade ingen annan garanti. Men detta att Jesus kunde göra tecken och under och människor blev befriade och helbrägda gjorda. Var det den här karismatiska kraften som fanns där? Var det som var garantin för att det här skulle kunna fortsätta hundratals år? Knappast. Eller detta att själva undervisningen var så fantastisk. Så att människor skulle komma och lyssna i stora skaror i hundratals år framöver. Nej, knappast det heller. Vad är så att säga garantin på att det här kommer att fortsätta? Jo, det är det som Jesus har investerat i apostlarna. I de 12. Och därför så står det också i Apostlagärningarna 2:42. Om de första kristna, om lärjungarna där. Att de höll fast vid apostlarnas undervisning. För de visste att det var som att lyssna till Herren själv. Och Herren Jesus säger ju det på ett ställe i evangelierna. Den som hör er, hör mig. Den som tar emot er, tar emot mig. Alltså så helt, kanske inte är en bra uttryck, men så helt har Jesus gått upp i apostlarna. Det betyder inte att apostlarna var fullkomliga. De var kötsliga människor precis som du och jag. Men det fanns någonting som var inlagt i dem under 3,5 år. Och som var så starkt hos dem att de alla var beredda att bli martyrer. Så det här är en viktig förståelse, menar jag. Att det ska finnas några som är utsända. Några som är apostolen. Några som är auktoriserade förkunnare. Det betyder ju på en gång, kan jag säga då, även om det kanske låter hemskt, men det räcker alltså inte med en teolkandexamen eller vilken predikant som helst. Det är ingen garanti. Vi kan lyssna på massor med olika präster och pastorer. De kan vara anställda av hög lön eller låg lön eller ingen lön. Men frågan är om de är auktoriserade av Herren Jesus själv. Vad är det vi hör när vi lyssnar till våra anställda eller till dagens förkunnare, präster eller pastorer eller bibellärare av olika slag. Det är den stora frågan. Och det har jag sagt så många gånger tidigare och säger det igen, att det viktiga är hur du lyssnar också. Eller för din del hur du lyssnar. Att du kan lära dig att urskilja, känna igen Herrens röst. Det betyder att det är inte tillräckligt att höra om Jesus Kristus, utan vi behöver höra från Jesus Kristus. Hans eget ord behöver komma till oss och träffa i våra hjärtan. Det här är säkert det som ligger bakom det som står där i Apostlärningarna 2 efter pingstdagens predikan. De fick ett styng i sitt hjärta. Det var ju för att ordet, det var ju som Herren Jesus själv predikade. Och den heliga ande bekräftade genom att ge dem ett styng i sitt hjärta. De kände igen, de träffades. Och den där beröringspunkten tror jag vi nämnde om förra tisdagen. Den där beröringspunkten finns hos varje människa. För varje människa är skapad till Guds avbild. Nu är det här, vi ska läsa andra Korinthierbrevet 4. Där står i vers 5. Bara för att stryka under då hur Paulus inte bara är medveten om det här, utan han månar om det här. Andra Korinthierbrevet kapitel 4, vers 5. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren. När jag hör och tittar på hemsidor då ifrån, ja, det kan vara Svenska kyrkan, det kan nog vara andra sammanhang också, så kan jag ju läsa ett sånt ordfrosseri, va, som handlar om alla möjliga och omöjliga saker och visioner och icke-visioner, vad man ska göra, utan det står ett ord om att Jesus är Herren. Att Jesus är Herren och gör anspråk på alla områden i våra liv är ju själva budskapet. Och när det ordet träffar, då förändras allting. Men om inte det ordet hörs, vad är det då vi hör? Titta i andra Korinthierbrevet, kan ta kapitel 11 också. Där står i vers 4. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Och så vidare. Så det är inte något nytt problem, om jag säger så, eller någon ny utmaning som vi ställs inför, utan det här ligger i sakens natur. Att vi behöver höra Herrens röst. Titta också i Galaterbrevet. Bara vända några blad. Kapitel 1, vers 6. Då skriver aposteln: jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. När det gäller Paulus förkunnelse, så stryker han under i varenda brev han skriver att han är apostel. Alltså han är befullmäktigad sändebud. Han har visat sig vara förtroendevärd. Han återger, så att säga, det som Jesus Kristus själv skulle ha sagt. Titta när vi ändå är i Galaterbrevet, i första kapitlet, vers 12. Där skriver han: jag har inte fått det, alltså evangeliet, eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Och jag tror inte att man behöver göra någon stor sak av det där med att det är en uppenbarelse, att det skulle vara väldigt andligt eller så. Jag tror det är fullt tillräckligt, åtminstone är det mina erfarenheter, detta med att man får ett styng i hjärtat. att poletten ramlar ner, att ljuset går upp, att täckelset dras bort. Det är ju uppenbarelsen. Plötsligt så ser jag. Så det är fullt tillräckligt för att man ska kalla det för en uppenbarelse. Sen tror jag ju förvisso, när man läser andra ställen i skriften, att Paulus hade ju rätt så starka manifestationer utav uppenbarelse också. Det talas ju om att han hörde rösten rent fysiskt när han ramlade ner från hästen där på vägen till Damaskus. Och man förstår utav andra bibelställen också att Herren Jesus har uppenbarat sig för honom i visioner och i drömmar och sådant. Även om han själv inte gör någon stor sak av det. Titta i vers 15, Galaterbrevets första kapitel, vers 15. Han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Och så vidare. Så om vi nu då går tillbaka till den här första invändningen som de hade. Så hade de alltså den invändningen, var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ja, jo, men vi har inte hört, så att säga. Ja, det hade de visst gjort, men de hade inte kanske förstått det. Vi kommer vidare till liknande invändningar alldeles strax, va? Men Paulus är alltså mån om att säga här att Gud visst talar. Och att Gud fortfarande, så att säga, är aktiv. Och att det är Gud som verkar i att evangeliet om Guds rike faktiskt sprider sig som det gör i den här tiden. Och skulle Paulus ha levt idag, då skulle han väl verkligen ha sett hur Gud har verkat genom århundraden. Vi som kan läsa kyrkohistorien, vi som kan följa väckelserna som pågår just nu, om än på avstånd. Vi ser ju att det är en oerhört kraftig evangelisk spridning. Inte alls på samma sätt när Paulus verkade. Ja, i det lilla förstås. Men vi talar ju om hundratusentals. Vi talar ju om miljoner människor idag. Och kan man fråga sig, ändå finns det människor som säger, ja, men hur ska vi kunna tro? Vi har inte hört något. Nej, hur döv får man vara då? Hur blind får man vara? Guds ord säger att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Nåja, den där tanken med de här apostlarna som skulle vara auktoriserade förkunnare. Det är den tanken som ligger bakom, kan man säga, det vi kallar för ämbetet. Och när vi säger ämbetet, då tänker vi på biskopar, om vi nu har en episkopal tradition. Jag vet att inte alla som har det. Det finns ju åtminstone ett par, tre olika traditioner. En är ju mera med äldstebröder, så att säga. Och en annan är ju alltså med presbyter. Och sen finns det en som är kongregationalistisk tradition, där församlingen är en demokratisk församling. Och så finns det då det här episkopala, där man har ett ämbete som är som liksom huvudet för alltihopa. Men den här tanken att det finns apostlar, och att apostlarna sen i sin tur gjorde på samma sätt. De här 12 apostlarna hade i sin tur 12 stycken som de valde ut och som de insatte. Om det nu var 12, det vet vi inte, va. Det står inte så mycket om det. Men det finns klara indikationer på att det gick vidare i en succession. Vi kallar den för en apostolisk succession. Några vill också inom den traditionen reducera det, så att säga, till en lärotradition, en lärosuccession. Någonting som går vidare, till Kristi budskap som går vidare. Det kan ha mindre betydelse kanske just nu, eftersom det är den här att det ska komma från Kristus, att det är det som förs vidare. Det är det som är min poäng, och det är det som är angelägna. Sen när det gäller det med biskopar och präster och diakoner, präster eller äldste som de säger, det är ju samma ord, presbyteros. Det tycker jag man kan förstå på det här sättet, att från början, alltså allra mest från början. Ja, förutom de här apostlarna då förstås. Det finns ju där hela tiden. Men när du kommer till Efesierbrevet, så står det att Gud insatte apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. När det gäller de gåvorna som jag tror är primära, så är de uppenbart ifrån Gud. Ja, men hur kan jag säga så? Jo, därför att om det inte är uppenbart från Gud, så håller de inte måttet. Om en evangelist är ju en människa som förmedlar. Alltså man kan inte vara uppträda som en evangelist eller uppträda som en biblare om man inte är det. Det genomskådas ju på en gång. Så Gud ger ju de här tjänsterna, eller herdar och lärare, profeter. De insätter Gud själv. Det går inte till genom demokratiska val eller någonting sånt. Man röstar inte fram det. Man annonserar inte ut en profettjänst, lönegrad 1-18. Det går ju inte. Utan det här är ju sånt som Gud gör suveränt. Så var det från början. Men det finns också parallellt med detta. Biskopar, präster, diakoner. Sen är det på något sätt som att de här två parallella linjerna, där har den institutionella linjen fått övertaget gentemot den karismatiska. Men det betyder inte att det karismatiska har upphört. För Gud ser fortfarande upp apostlar, evangelister, herdar och lärare. Men det här är alltså det viktiga för båda de här linjerna utav ledarskap, är ju just detta att det är Kristi ord. I båda fallen, i båda linjerna. Det är Kristus själv som måste tala och verka igenom de här olika tjänsterna. Det finns ju en kyrkofader som heter Ignatius. Han skriver 7 brev. Bland annat ett brev till romarna förresten, ett annat till korintierna. Och när man läser det så kan man se att det är väldigt utmejslat just detta med ämbetet. Jag säger ämbetet, men det kan innehålla olika typer av tjänster. Men det är alltså Kristusrepresentanterna som jag talar om. Och även i ett annat brev utav Clemens. Clemens som sägs ha blivit prästvigd, om man nu får använda det ordet, presbyteros, avskild av självaste Simon Petrus. Han levde alltså som lärjunge till Simon Petrus. Och han skriver i ett brev så här. Citat. Det här finns i översättning på svenska alltså. Apostlarna fingo predika för oss det evangelium det mottaget från Herren Jesus Kristus. Och Jesus Kristus utsändes av Gud. Kristus är alltså sänd från Gud och apostlarna från Kristus. Båda dera skedde således i god ordning efter Guds vilja. När apostlarna nu hade mottagit uppdraget och blivit fyllda av visshet genom Herren Jesu Kristi uppståndelse och styrkts i tron genom Guds ord, gingo de ut, fyllda av den helige ande och förkunnade det glada budskapet att Guds rike skulle komma. I land efter land och i stad efter stad predikade de och döpte dem som lydde Guds vilja. Sina förstlingar insatte de efter andens prövning till biskopar och diakoner. Så säger nämligen skriften på ett ställe och så vidare. Så det här är ju belagt redan i den andra generationen. Och nu vet jag att det, om det inte redan diskuteras öppet eller diskuteras öppet. Jag säger ju det att man kan ha olika synpunkter, så jag är övertygad om att inom den tid som ligger framför oss så kommer det här bli en viktig fråga. Och även om man då diskuterar det här med prästvigning eller om det är riktiga präster eller om det ska vara på något annat sätt, så diskuterar man ju det som egentligen inte är det viktigaste, därför att det viktigaste är ju om det är Kristus som verkar i det här. Det är det som är avgörande. Det där citatet som jag läste från Clemensbrevet, det är alltså skrivet ungefär 40 år efter Romarbrevet skrevs. Så det är ju inte några våldsamma avstånd, utan det är människor som har träffat varandra och som levt tillsammans på olika sätt. Sen kommer det då ett citat ifrån Jesaja 52, vers 7. Och då står det så här, vers 15 alltså B. Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Det är citatet från Jesaja som skrevs 700-750 år före Kristus. Och sedan 200 år före Kristus så översattes det från hebreiska till grekiska. Så Paulus hade ju den grekiska bibeln. I den grekiska bibeln, 200, grekiska gamla testamentet, 200 år före Kristus, så står det glada budskapet, så står det evangelium är ordet. Evangelium betyder ju det glada budskapet. Så det som står i Jesaja är alltså, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar evangelium. Sen vet ni att Paulus, eller de kristna här, de fyller ju detta glada budskapet, evangeliet, med Jesus Kristus, hans försoningsdöd, uppståndelse, att han är Herren över himlar och över jord. Så får det sitt innehåll. Då går profetian så att säga i uppfyllelse. Det där ordet, för första gången så handlade det om, alltså då i Jesaja, så handlade det om den babyloniska fångenskapen. Och då var judarna i fångenskap i Babylonien, och sedan så fick de ju plötsligt lov att återvända till Jerusalem. Och när de fick lov att återvända till Jerusalem, då skickades det ut förkunnare, härolder, som talade om att nu får vi återvända till Jerusalem. Det vill säga, de talade evangelium, de talade det glada budskapet. Jag tänker på att det är finurligt, det är ett bra citat det där, därför att så är det för oss också. Vi som var inte i den babyloniska fångenskapen, men vi var i synden och i mörkret och så vidare. Vi har nog fått höra det goda budskapet, det finns en väg ut. Vi kan komma till det himmelska Jerusalem. Och vi har tagit emot det redan här i tiden. Det är budskapet som ska förkunnas. Sen var det då så här också att Israel, de tänkte ju som så, hade tänkt sig och tänkte sig som så, att när frälsningen kommer så ska hela Israel bli frälst. Vi kommer ju till det sen i kapitel 11. Och de tänkte att hela Israel ska bli frälst. Det tänkte de därför att hela Israel var ju i förbundet. Så Gud har ju ingått förbund med hela Israel. Och de 10 budorden, lagen och skrifterna, profeterna, det gäller ju hela Israel. Försoningen gäller hela Israel, och hela Israel ska bli frälst. Nu kommer då den andra invändningen mot Paulus. Inte alla har kommit till tro. Vi läser vers 16. Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Och Paulus svarar, Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan, och predikan genom Kristi ord. Men nu frågar jag, kanske inte hört. Jo då, deras röst har gått ut över hela jorden, deras ord till världens ändar. Men alltså här står det att alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Står det så här? Jag har ju två olika. Jag har ju en uppdaterad också, översättning av 2015. Alla ville inte lyda, står det, eller hur? Alla ville inte lyda evangelium. Och i 2015 står det, vill inte rätta sig efter evangelium. Det är akouo som används här, så att jag tycker det var väl dumt att ändra den översättningen. Därför det Paulus spelar på, det är ju det som i den judiska tron kallas för shema. Alltså den judiska trosbekännelsen. Shema betyder hör. Hör Israel, shema Israel. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och all din kraft. Och det är nästa som dig själv, kommer att säga. Men detta shema, det betyder inte bara att man ska höra, utan det betyder höra och lyda. Höra och göra, lyda. Lyder man inte, lever man inte i det man har hört, så lyder man ju inte. Då har man egentligen inte, enligt judiskt sätt att tänka, då har man inte hört. Då har det gått in här och ut där. Och det är det här som Paulus nu anspelar på. Och lyda heter ju på grekiska att göra det hörda. Det översätter vi med lyda. Hypakoe på grekiska för den som är intresserad. Och här var ju då problemet att inte att de inte hade hört, utan alla lyder inte. Alla rättar sig inte efter evangeliet. Och Paulus säger, nej, men så var det när Jesaja predikade också. Så det är inte något argument, menar Paulus, att säga att inte alla har tagit emot frälsningen. Nej, så är det ju förvisso. Men det beror ju på att man har stått emot, att man inte vill ta emot det. Och det är inte något nytt fenomen. Utan så var det redan på Jesajas tid och så är det nu också. Det där citatet är från Jesaja 53:1. Herre, vem trodde vår predikan, i vers 16. Så även om det är Gud själv som talar, för det var det ju där hos Jesaja, så kan människor stå emot. De kan inte göra Guds vilja om intet. Men de kan för egen personlig del värja sig emot det hela. Men motsatsen gäller också. Titta i vers 20. Vi kommer dit sen. Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Så det är alltså möjligt att ta emot uppenbarelsen fast man inte har frågat efter Gud. Och det finns väl många som kan vittna om det. Och det är väl inte svårt för någon av oss att förstå. Att om en auktoriserad förkunnare förmedlar Jesu Kristi ord, det finns en beröringspunkt. Så det är klart att människor, utan att de själva har frågat efter Gud, kan ta emot. De tar emot genom ordet. Och det är många som tar emot på det sättet. Det är inte alla som söker och längtar och trängtar och bedjer och vädjar och åkallar innan de till sist får bönesvar. Utan många träffas ju direkt av evangeliet. Och därför så skriver då Paulus att tron, vers 17, det lilla alltså där, det kan man stryka för det är en ara på grekiska, det behövs inte det ordet. Det som står här är egentligen tron kommer av predikan. Och då har jag skrivit upp vad Paulus skrev till församlingen Thessaloniki. Det var ju inte 10 år tidigare, men det var i alla fall mer än 5 år tidigare. Då skriver han till Thessalonikerna. Thessalonikerbrevet, första Thessalonikerbrevet 2:13. Där står det precis uttryckt det som jag ville ha sagt också. Första Thess 2:13. Där skriver Paulus. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade. Och tog det till er. Inte som ett ord från människor. Utan som Guds eget ord. Något som det verkligen är. Ett ord som är verksamt i er som tror. Där har du alla tre stegen. De hörde predikan. De tog emot ordet. Och ordet var verksamt så de gjorde ordet. De lydde ordet. Det är på samma sätt som han skriver här nu i Romarbrevet 10, vers 17. De hör, tar emot och gör. Det vill säga, när de tar emot, då föds tron. Eller när de hör, så föds tron. Och så uppstår trons lydnad, alternativt olydnad. Och sen kommer de goda gärningarna. Jag vill att vi ska ha med hela den tankekedjan, alla tre stegen. Därför är det ju egentligen först i slutsteget som det bryter igenom, som det blir på riktigt. Det räcker inte med att sitta i kyrkbänken och höra Guds ord. Utan vi ska ta emot Guds ord. Du kan höra prästen säga, på Jesu Kristi uppdrag säger jag dig, dina synder är dig förlåtna. Ja, det är väl gott att höra. Men du ska ju tas emot också. Du ska ju sätta din tro till det. Ta emot det i ditt hjärta. Och sedan handla därefter. Och den här, hela den här processen är viktig därför att det finns en kraft som verkar i den här logiken, så att säga. Kraften är verksam på det sättet. Det räcker inte med, så att säga, det räcker med, ni förstår vad jag menar. Man måste ju naturligtvis höra, va? Men man kan inte bara låta det gå in i ena örat ut i det andra. Titta i första kapitlet i Romarbrevet, så får ni se vad Paulus skriver här om syftet med hela brevet och med hela hans tjänst. Romarbrevets första kapitel står i vers 5. Genom honom, Kristus alltså, har vi fått nåd och apostlaämbete. Blivit auktoriserade för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Så där har du det där, till trons lydnad. Ur ett judiskt perspektiv så skulle man nog säga att det var ytterst tveksamt att överhuvudtaget tala om tro om det inte finns en trons lydnad också. Jag tänker på Jakob som skriver i Jakobsbrevet: visa mig din tro utan gärningar. Det går ju inte. Så ska jag genom mina gärningar visa dig min tro. För den syns i min lydnad. Eller titta i 16 kapitlet. Romarbrevet börjar, första kapitlet var ju början, 16 kapitlet är slutet. Hur slutar han då? 16 kapitlet. Inte sista versen, men den 26 versen. Näst sista versen. Men nu har uppenbarats och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd för att alla folk ska föras till trons lydnad. Det är alltså det första och det sista han skriver i Romarbrevet. Och jag kan mycket väl, vi har ju pratat om det här tidigare då, va? Vi har pratat om att det var spänningar i församlingen i Rom. Det kanske fanns 10-15 olika församlingar. Och det kallades inte för splittring, utan det kallas för mångfald. Det fanns 10-15 olika församlingar, de kanske inte ens kände varandra. Men när aposteln skriver det här ordet, då räknar han med att de alla inte bara ska höra utan också göra det han säger. För det som förenar de här människorna som tillhör 15 olika sammanhang, som inte känner varandra eller kanske umgås på det sättet i vardagen, det som förenar dem är dopet. De är inlemmade i en och samma kropp. Och de får höra en och samma predikan ifrån Kristus själv. Så han räknar ju uppenbart med att de ska göra det som han säger. Sen så står det då, nu går tillbaka här till den 17 versen, och det här är nästan som en liten käpphäst för mig. För att det står ju så här, alltså kommer tron av predikan, så står det, och predikan i kraft av Kristi ord. Och då är det så här rent språkligt att här har vi att göra med en genitiv, och det är antingen en objektiv genitiv eller en subjektiv genitiv. Det kan vara både och. Man måste alltså som översättare bestämma sig för hur man vill översätta det här. Och om det är en objektiv genitiv som inte så få tror och tycker och tänker, då blir det evangelium om Kristus. En predikan i kraft av Kristi ord, en predikan i kraft om Kristi, om Kristus, det blir som en objektiva då. Eller den subjektiva genitiven som gäller, då är det en predikan eller ett ord ifrån Kristus. Det är hans subjektet. Och jag säger ju inte att det är det enda som är rätt och riktigt. Men jag har sagt det tidigare, och därför som jag kallar det nästa för käppes. Jag tror att det i första hand måste vara ett ord från Kristus som träffar oss människor i våra hjärtan. För så mycket, om jag bara går till mig själv, så mycket som jag har hört om Kristus och läst och så, va, utan att det har blivit några påtagliga förändringar i mitt sätt att tänka och vara. Och så jämför jag med de gånger när jag bara känner och vet att Guds ord har träffat mig. När uppenbarelsen har kommit, vilken effekt det har haft. Livsförvandlande. Det är därför som jag tror att hur ska en människa komma till tro med mindre än att Kristus själv får röra vid en människas hjärta. Vi har blivit födda, icke av någon förgänglig sed, utan av en oförgänglig genom Guds ord som består, står det i Petrus brevet. Genom Guds ord. Guds ord, det hörs ju redan där, va? Det är ju ord ifrån Gud. Det kommer ifrån Gud. Och det är så det ska tas emot. Men som sagt, samtidigt vill jag inte avfärda detta med att det ska vara om Kristus. För att det är klart att om vi lever i en miljö där vi hör om Kristus hela tiden, så har ju det också sin effekt. Så det spelar inte ut de här emot varandra egentligen. Men jag bara menar att det är så viktigt i vår tid att vi inte bara pratar om saker och ting, utan att vi hör från honom. Så förstår jag den här versen. Predikan i kraft av Kristi ord, i kraft av att Kristus själv talar och kommer till oss. Sen kommer det då en tredje tänkt invändning, vers 18. Men nu frågar jag, har de kanske inte hört? Och då är han snabb med svaret. Jo då, står det i den nya översättningen. Vi ska se vad det står här. Jo, mer än så, står det här. Jo, mer än så. Han är så väldigt snabb med att svara på den här frågan. Han bara helt enkelt, han diskuterar ju inte den, om de, huruvida de har hört eller inte. Jo, men det har de gjort. Ja, då kanske ord står mot ord här då. Ja, men då citerar Paulus från Saltaren 19, vers 5, där det står: deras röst har gått ut över hela jorden, deras ord till världens ändar. Det vill säga, orden vittnar om att Gud talar genom sin skapelse. Och det var ju den tanken vi hade i det första kapitlet också, vers 20. När jag gick igenom det här nu på eftermiddagen och tänkte på det, att Gud talar genom sin skapelse. Det är så att säga ett legitimt sätt att förstå Guds ord. Så tänkte jag på i dessa tider när Nobelpriset delas ut. Nobelpriset, vad var det i kemi eller vad var för något, den här som talade om kromosomer och DNA och alltihopa, va? I minsta detalj. Detta är en predikan. Det är Gud som talar genom det. På samma sätt som man tidigare kunde tänka sig, eller kan man tänka sig fortfarande, att man ser alla stjärnorna och månen och så vidare, och Gud talar till antikens folk på det sättet. Ja, det var genom makrokosmos. Det gör han ju fortfarande. Nu talar han också genom mikrokosmos. De allra minsta beståndsdelarna. Ju mer vetenskapen kan blottlägga av livets mysterium, desto tydligare blir Guds tilltalet. Och så står det sedan också gått ut över hela jorden, deras ord till världens ändar. Alltså det har gått ut överallt. Om du tittar i 15 kapitlet, där skriver Paulus 15 vers 19. Då talar han om att han ska komma till Rom, och där ska han då gå vidare därifrån. Genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien, alltså nuvarande Albanien, överallt predikat Kristi evangelium. En lätt överdrift, men i alla fall, överallt når ordet ut. Och i vers 21, där står det: jag handlade som det står skrivet, de som inte har fått budskapet om honom ska se, och de som inte har hört ska förstå. Och så talas det om att han ska åka till Spanien för att predika, och hela världen. Då blir det alltså slutsatsen så här utav den här versen: om hela världen har hört predikan, ja, då måste väl också Israel ha hört den. Hur kan de säga, ja men vi har inte hört? Hela världen har ju hört den. Hur kan ni säga att ni inte har hört? Och kommer den fjärde invändningen, vers 19, Romarbrevet 10:19. Jag frågar också, har Israel kanske inte förstått? Först säger Moses, jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Och Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Alltså, han frågar, har Israel kanske inte förstått? Och det är en retorisk fråga. För det apostoliska budskapet är inte obegripligt. Det är inte svårt att förstå. Gud har blivit människa. Han har uppfyllt lagen, han har försonat oss med Gud Fader själv. Död, begraven, uppstånden från de döda. Himlafaren sitter på Faderns högra sida och regerar. Det är väl inte svårt att begripa. Nej, men det kan vara svårt att tro eller förstå. Ja, men det är inte svårt att begripa budskapet. Ett barn kan ju begripa det. Men redan Moses har sagt, och det är ett citat från 5 Mosebok 32, vers 21. Där Herren säger, jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka min vrede. Där i 5 Mosebok 32, jag slår inte upp det för jag vill hinna med lite mycket här idag. Där i 5 Mosebok 32, där förstår man att judarna, Israels barn, hade varit olydiga när de vandrade genom öknen. Och det Paulus gör nu med det här, det är att han påminner dem om att de var olydiga i öknen. Och då skruvar judarna på sig när de hörde det här. För det visste de ju, att det så hade det varit. Men om olydnaden i öknen var förödmjukande, hur mycket mer förödmjukande är det inte då att vara olydig mot Kristus? Mot sin egen Messias? Ett folk som inte är ett folk, det var ju hedna folken vi talade om det förra gången, har genom tron på Jesus Kristus tagits upp i den här kvarlevan, i den här resten, blivit Guds folk. De som inte hade fått barmhärtighet, de blev barmhärtighetens kärl, bärare utav Guds barmhärtighet. Ni kommer ihåg, vi läste om det. Ett folk som inte är ett folk, ett folk utan förstånd, begriper mer än vad Israel begriper. Det är vad Paulus skriver. Titta i 1 Korinthierbrevets 10 kapitel. Där står det i vers 7. Det här är också en hänvisning då, eller sammanhanget är att Paulus talar om när de gick, när Israels barn gick genom öknen, om molnskyn, om klippan och så vidare. Det här var ju deras, Israels företräden, så att säga. Och ändå så gjorde de den här guldkalven, och så står det i den 7 versen, bli inte avgudadyrkare som en del av dem blev. Det står ju skrivet, folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Och i vers 22, där när han talar om nattvarden, i vers 22, eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han? De frestade ju Gud i öknen. Och nu frestar de Gud igen genom att inte lyssna på evangelium och ta emot sin egen Messias. Och så kommer då hedningarna återigen in i Paulus sätt att argumentera. För det är ju en del av budskapet i Romarbrevet, att också hedningarna, att hedningarna kan komma till tro. Men de kommer till tro på ett annat sätt, genom tron på Jesus Kristus. Och så citerar Paulus då i vers 20 är det ju: jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Det är från Jesaja 65. Men, och så kommer det då, spiken i kistan och jag på att säga, så säger han: men om Israel, står det, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Så för att inte bli missförstådd så repeterar jag åtminstone den här insikten, att Paulus, han konstaterar bara i kapitel 9 och 10 att Gud har en vilja att frälsa hela mänskligheten. Han använder Israel som ett redskap, som en utställningsmonter för att uppenbara sin rättfärdighet. Guds vilja, frälsningsplan för mänskligheten, den ändras inte, oavsett vad som händer på jorden och vad människor tycker och tänker. Han kommer att låta sin barmhärtighet, sin nåd flöda genom Jesus Kristus. Människorna med Israel i spetsen då, Israels barn, de är själva ansvariga för hur man lyssnar eller inte lyssnar, hur man tar emot eller inte tar emot, hur man lyder eller hur man inte lyder. Det är deras ansvar. Paulus är mån om att de, det känns lite obekvämt att säga så, men vi har det i sitt sammanhang så ska vi gå, att de inte kan skylla på Gud. Ingen människa, för det här med, som händer med Israel är ju som sagt utställningsmontern, det är ju ett exempel på vad som gäller hela mänskligheten. Ingen människa kan skylla på Gud. Han som har gett sin egen son till försoning för våra synder. Det finns ingen människa i Värnamo eller i vårt land överhuvudtaget som kan värja sig mot evangelium när evangeliet kommer klart, rent och klart. Trotsigt, olydigt kan man värja sig och göra uppror mot Gud, men då är man ansvarig för det också. Så mycket respekt har Gud för oss människor. Då kan jag säga så här också, avslutningsvis då på 10:e kapitlet, att Paulus har nu gått hårt åt Israel. Men när det står så här i det här sista citatet: hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk, så är det inte bara det där med olydigt och trotsigt folk som vi ska lägga märke till, utan vi ska lägga märke till: hela dagen räcker jag ut mina händer. Det är en stående inbjudan från Guds sida. Hela dagen, hela natten skulle vi kunna lägga till också. Det är en stående inbjudan till varje människa. Först och främst juden, men sen också greken. Hela dagen räcker Herren ut sina båda armar emot oss. Jag har skrivit upp här Apostlagärningarna 13:45. Jag tror inte att det passade så bra just nu i och för sig att läsa dem, men för de här verserna vill jag bara visa då på det här upproret som har funnits. Det här är från hans första missionsresa. När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Jag har också skrivit upp kapitel 28. Kapitel 28 i Apostlagärningarna. Där står i vers 19. Det är Paulus som talar här. Men då judarna satte sig emot det, blev jag tvungen att vädja till kejsaren. Dock, och lägg märke till det här, dock har jag inte någon anklagelse mot mitt eget folk. Det är därför jag har kallat er hit, för att träffa er och tala med er, eftersom det är för Israels hopp jag bär dessa bojor. Vi läste ju det i inledningen utav 9:e kapitlet. Och det kommer ju igen här gång efter annan. Den vånda som Paulus levde med. Den inre vånda, den smärta han hade för sitt folk. Nu är det ju så att det 9:e kapitlet, det handlade om hur det var för Israel i historiskt perspektiv. Det som vi har läst om nu i 10:e kapitlet, det handlar om Israels nuvarande status. Paulus vånda över att de inte vill lyssna till och ta emot Jesus från Nazaret som sin messias. Det 11:e kapitlet som vi nu har framför oss, det handlar om framtiden. Så det är tre tidsperspektiv, förr, nu och framtiden. Och då är det ju som så att hela dagen har jag sträckt ut mina händer, som det står här. Det är det som nu följer mig in i 11:e kapitlet. Gud kommer inte att överge sitt folk. Gud kommer att fortsätta. Allt elände som Israel har råkat ut för och deras trotsighet och olydnad är en varning till hedna folken. Om det här slår så hårt emot det judiska folket, hur hårt ska det då inte slå mot hedna folken? Det är budskapet. Så vi ska se och lära av det judiska folkets historia. Och även om det blev lite dystert eller mörkt här nu, så hör det till förståelsen av Israels plats i Guds frälsningshistoria. Men det är inte sista ordet som är sagt. Gud överger inte sitt folk. Gud kommer att se till att hela Israel blir frälst. Men där är vi inte ännu. Men vi ska börja på 11:e kapitlet nästa gång. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för att du talar genom ditt ord till våra hjärtan. Vi tackar dig för att du uppenbarar din vilja, din nåd, barmhärtighet, men också din stränghet för oss. Herre, vi böjer oss för dig. Vi ödmjukar oss inför din stora vilja. Herre, tack att vi fått del av det som du har gjort genom Jesus Kristus. Tack att du har placerat oss i Jesus Kristus, att vi får vara upptagna i den där heliga resten. Herre, fortsätt nu att verka genom ditt ord och genom din ande i våra liv och i vår gemenskap. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Vi håller på med Romarbrevet och det här var del 42. Vill du höra bibelförklaringarna i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen då här i närradion på måndagar då klockan 19. Och sen kan man också lyssna på det på Värnamo församlings hemsida värnamopastorat.se. Klicka på närradion och sedan bibelförklaringar. Jag som varit producent och tekniker, jag är Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat och jag önskar dig en skön fortsatt vecka. Efter sändningens slut så tar missionskyrkans närradio över, Radio MF, och du får lyssna till missionskyrkans söndagsgudstjänst. Kyrie eleison, Kristus eleison.